framförallt vilken grupp är det som har ökat när det kommer till illabefinnande? Jo, det är den unga generationen. Den generation som har haft det överlägset bäst är ju den generation som har sämst. Och där tror jag, för att återgå till Jonathan Haidt och även min i Trygghets narkomanas land, det här handlar om att vi har en hel generation som inte är förberedd för vuxenlivet och de vedermöder som det innebär att vara vuxen människa.
Ja, vad roligt att få presentera David Eberhardt. Mm. Psykiater, nu verksam på Maria Beroendeklinik, är det så det heter?
Just det. Ja. Prima Maria Beroende heter det faktiskt nu med.
Okej.
Okay. Ja. Mm. På Södermalm i Stockholm.
Just det. Men du är också en välkänd debattör i Sverige som har stuckit ut huvudet i många frågor. Och, ja, du skriver flera böcker också. Du har ju den här, vad börjar du med i Trygghet?
I Trygghet snackar man om land. Ja, den har ju några år på nacken. Vi ska ge ut den igen nu i år faktiskt, i höst.
Ja, som du själv sa i något sammanhang att den var före sin tid.
Ja, framförallt så tror jag min andra bok, Ingen tar skit i de lättkränktas land, den var verkligen före sin tid. Det är ju det man pratar om nu, 2020. Ja. Den kom ut 2009. Så den ska vi också, har vi tänkt, 2021 ska vi ge ut en ny utgåva av den.
Ska vi dra kort premisserna i den boken?
Premisserna, ingen tar skit, är ju att det finns naturligtvis en massa samhällen genom tiderna som har varit mycket mer lättkränkta, och finns även idag samhällen som är mycket mer lättkränkta än dagens Sverige. Men det som är unikt med den här kränkthetsepidemin som har spritt sig i Sverige på senare tid är ju att den består av, alltså den här kränktheten är ju inte någon slags öga för öga, tand för tand kränkthet, utan det är en by proxy kränkthet, det vill säga att du blir kränkt med budbärare, så att när du, det vill säga du blir ett kränkt offer, och det är det som är unikt, att man så att säga, offret hyllas hela tiden som att jag är ett offer för det här och jag är ett offer för det här, och offret har alltid rätt. Och det är ju rätt så unikt, skulle jag säga, i världshistorien, att man agerar en hel kultur på
men
har det
vårt sympati för lidandet kanske? Att ja, men det här lidandet är en person som lider.
Absolut, så det finns ju en slags god vilja bakom det här. Man bryr sig om dem som far illa, och det är ju en jättefin tanke. Problemet är att man, när man är okritiskt gör det här, Att så fort någon påtalar att jag har blivit utsatt för det här eller det här, så ifrågasätts det överhuvudtaget inte. För om man skulle ifrågasätta någons känslor så är man en elak person.
Ja, ifrågasätter man lidandet, och det är ju...
Exakt. Och
det är bara elakingar som...
Det är bara elakingar som beter sig så. Så det här är lite barnsligt förhållningssätt på något sätt. Det är som Aron Flam brukar säga, your feelings are hurting my thoughts. Hans motto där.
Jo, just det.
Och det här är motsatsen, och det är därför han har det här mottot också, eftersom korrekta beslut kräver ju eftertanke och fakta. Medan i de här sammanhangen så har man helt gått ifrån det, utan man bara säger att är det så att någon känner sig förfördelad, så tar man den förfördelades rätt omedelbart. Och det är ju någon slags svar på en ja, men just att det är godhet, därför att man är så oerhört rädd för att visa någon form av fascistoida tendenser, vilket ju är helt det är jättebra i grunden att vi har kommit långt ifrån det. Men problemet är att i ivern att stå upp för det här så blir man ju nästan fascistoid själv i myndighetssammanhang. Man tar alltid, om det är en, jag brukar ha ett exempel, om vi säger, det är ett ganska trivialt exempel, om vi säger så att någon säger att du vill grilla på balkongen i bostadsrättsföreningen eller hyresrätten där du bor. Det räcker ju med att en person säger att nej, men jag får illa av det, röken luktar illa. Även om 250 andra, även om det finns 250 andra som säger att nej, men det här är ju jättetrevligt för alla parter. Och då blir det så att du går direkt på den här sista personen.
Jag tänkte på den här nya lagen där man inte får röka utomhus i olika sammanhang. Att det också är en sån där typ av...
Ja, men det är exakt samma fenomen. Det här ser man ju på massa olika håll. Den här, att vi, och det ser du ju bara i skolan. Det var ju någon som formulerade det, jag minns inte vem det var. En ganska bra att man har en institutionaliserad kränkthet. Du måste ta hänsyn. Alla barn ska få exakt den mat som de har bett om. Och jag och du antar jag som är uppvuxen med att man får äta det som serveras. Mm, det är inte konstigt än så.
Det ska finnas
rätt så kraftiga skäl för att man då ska få specialgrejer. Och självklart ska du ha specialgrejer. Har du jordnötsallergi som du kan dö av? Det är ju en självklarhet. Så var det ju även för 50 år sedan. Mm. Men idag så tror man sig skydda barnen och medborgarna genom att hela tiden värdera tillvaron. Så där tangerar ju boken Ingen tar skit, min tidigare bok I trygghetsnarkomanens land. Det kom ju för något år sedan också en bok av, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, Greg Lukianoff och Jonathan Haidt. Mm. Som heter
The Cuddling of the American Mind.
De tar upp exakt samma fenomen som jag skrev om I trygghetsnarkomanens land. Där de ju också driver det likartade resonemang också som jag skrev, fast de har ju gjort en del studier och har ganska mycket forskningsunderlag för att det här är en, och det drev jag ju också den tesen att det här är ju skälet till varför vi ser mycket av den enorma ökning av psykiskt illabefinnande i hela västvärlden, både i Sverige och USA, så ser man ju hur ungdomar, framförallt de psykiatriska diagnoser som ökar, det är depression och ångest och inga andra. Det är ju inte så att vi ser en, ja, i och för sig ADHD ser man ju också, men det är mer en diagnostisk fråga skulle jag säga, att man tidigare inte har diagnostiserat tillstånd. Men när det gäller depression och ångest så ser det ut att vara en rejäl ökning på det här. Och de driver ju tesen precis som jag att det här handlar om att man inte i grunden så har man inte förberett unga människor för vuxenlivet genom att man får dem, och det skrev jag också i min fjärde bok Hur barnen tog makten, hur vi genom att inte ifrågasätta och inte förbereda för att livet är inte alltid så himla lätt, allting är inte rättvist här i världen, så har vi gjort den unga generationen väldigt otjänst. Och det formulerar de ju fantastiskt i den här boken. Och Jonathan Haidt kan man ju se på YouTube-klipp och så här. Det är väldigt
vältalig. Han har väl en annan tes också. Att, ja, det var ju såna här bortrövningar av barn och mycket nyhetsbevakning på det. Jag vet inte när det, om det var 90-talet eller att man började... Barn skulle inte få leka ensamma utomhus om man var rädd att de skulle...
Det är ju jätteintressant när han håller föredrag så brukar han fråga publiken då, ja, beroende på när de är födda. Så frågar han vilka är födda före 1982. När fick ni gå ut ensamma utan vuxet sällskap? Vilken ålder? Och så får de ropa ut vilken ålder och alla landar någonstans 6-7. Och sen så är du född efter 1990. Mm. Då kan de ju svara allt ifrån 12 till 10, 13 och sådana här siffror. Det är så enormt illustrativt när han gör så.
Ett överförskyddande av barnen.
Ett extremt överförskyddande. Mm. Och som han också säger, precis som jag skriver i Trygghetsnarkomanens land, så är det här ju en tid som faktiskt har blivit tryggare och tryggare. Nu kan man ju ha en del synpunkter på i vissa områden i Sverige idag så är det ju inte så himla mycket tryggare kanske. Men det här gäller ju medelklassen och det gäller ju även... Hans bok handlar ju om medelklassen.
Ja, och sen skrev du ju den här boken Det stora könsexperimentet. Nu var du väl ute på farlig mark? Eller?
Jo, men det visste jag om när jag skrev den. Och det är ju de facto så att jag har blivit lite deplattformerad. Inte 100% deplattformerad, men man kan tycka att... Och det hade jag ju räknat med i någon mening, även om jag tycker att det är sorgligt att det är så. För det här är ju en bok som visserligen har en ganska, ska vi säga, högt tonläge får man nog ändå säga att jag har i boken. Men den bygger ju helt på gängs vetenskap. Och den har i princip bara besvarats med känslomässiga argument om att jag är en hemsk... vit, heterosexuell, cis-gubbe.
För de som inte har hört talas om det då, kan vi dra grunddragen
Nej, men den boken handlar egentligen om det oomtvistliga faktum, skulle jag säga, utifrån vetenskapen att män och kvinnor föds olika. Och det innebär inte att vi inte kan förändras utifrån kulturen, men man måste ha med det i beaktande. Och det här kan ju synas vara fullständiga självklarheter, för det är ju som Douglas Murray, en annan internationell tänkare, som skrev en likartad bok nu till, det är märkligt, de här engelsmän och amerikaner som skriver likartade böcker, som heter The Madness of Crowds, som handlar om samma som det stora könsexperimentet egentligen, i alla fall delvis, som konstaterar det att det är märklig tid vi lever när vi idag låtsas inte veta om saker som vi visste om alldeles utmärkt fram till för 10 år sedan. Alla visste att det var skillnad på män och kvinnor. Idag så tror vi att det absolut inte är någon skillnad. Det har alla vetat i alla tider. Och samtidigt så tror vi oss veta en massa saker om mänskligheten som vi faktiskt inte har en aning om. Det vill säga, han tar exempel, han är själv homosexuell. Han säger, när det kommer till det här med homosexualitet, man vet faktiskt inte så himla mycket som vi utger oss för att veta i de här frågorna. Och ännu mindre när det kommer till transsexualism, så vet man inte särskilt mycket om det här. Men vi agerar som om det här är någonting alla vet exakt hur man ska förhålla sig till, och att om man inte förhåller sig till det, att man är helt affirmativ, man bejakar allting, återigen det här bejakar den som då är i minoritet, om man inte gör det, då är man en hemsk människa.
Man kan ju säga då so what kanske runt det där, men jag tycker det pågår ju, jag kallar det för en idékorruption i samhället. Det smyger sig in i skolvärlden till exempel, där man väldigt tidigt tar upp med barn om sexualitet.
Det är fullkomligt, och det är också en intressant sak som samtidigt som vi behandlar barn som allt mindre vetande när det kommer till saker som barn faktiskt utifrån hur deras hjärna utvecklas kan ta ställning till, det vill säga enkla saker som att gå själv till skolan, besluta om sitt eget liv i många sammanhang där det är lite enklare. Där behandlar vi dem som småungar, så vi skjutsar dem till skolan fast de är 15 år gamla. Samtidigt som vi gör det, så saker som barns hjärna faktiskt inte är utvecklade för, till exempel att fundera över sexualitet eller komplicerade religiösa frågor eller moraliska förpliktelser eller klimatpolitik, och så här, där behandlar vi dem så, ungefär som att de är vuxna, där deras hjärna faktiskt rent fysiologiskt inte är färdigutvecklad för den typen av resonemang. Så vi har gjort det totalt backwards.
Mm. En del kanske tycker jag är tjatig, men jag brukar ta upp det här exemplet med könskorrigeringar, där ju regeringen nu har hållit på, först till lagrådet, och nu gick det väl ut i oktober, så det var en remiss till Socialstyrelsen om att man vill kolla om inte barn kan få ändra kön vid 15 års ålder.
Mm. Och det är ju samtidigt som vi har ett förbud mot könsstympning, som jag tror de flesta är helt för.
Ja.
Så att vuxna människor, där får man inte hålla på och stympa kön hur som helst. Men när det kommer till den här, då går man helt ifrån det. Och så vill man då att här ska vi kunna göra saker som på omyndiga personer som inte ens faktiskt har rösträtt själva.
Så det är ju också en fråga, varför vill man pröva den frågan, att i det här, just i det här fallet, så ska föräldrarna vara...
Ja, men det är återigen till det här att du har det offertänkandet. Det här är en liten grupp, de har haft det väldigt svårt, många av de här personerna. Och det är återigen som det ofta är med sådana här frågor, det har ett uns av sanning från början. Det vill säga, här finns en grupp som har haft det svårt och som vi vill värna.
Mm, mm.
Men man driver frågan alldeles för långt.
Ja,
jag hade en liknelse när det kom till trygghet i Trygghets narkomanernas land, att det vi glömmer är att bara för att man går från en ytterlighet, så är inte den andra ytterligheten det optimala. Typexemplet i min värld, i den medicinska världen, är ju blodtryck till exempel. Bara för att det är dåligt att ha lågt blodtryck, så är det inte jättebra och högt. Men det här glömmer vi hela tiden, och så driver man frågor alldeles för långt. Men det är ju hela den här identitetspolitiken har ju kommit att, ja, vad säger man, infestera, säger man på medicinskt språk. den har ju infekterat i alla fall hela samhällsapparaten, och det är intressant därför att jag får ju rätt mycket kritik när jag säger att det är så. Samtidigt så kan jag mena, jag har massa barn på dagis och skola, och det här ser man ju exempel på dagligdags, och det är inte någon genuscertifierade dagis de går på, men det är en systematisk uppifrånkommande korrumpering, skulle jag säga, idékorrumpering eller indoktrinering av vad du ska tycka. Du måste tycka så här, du måste tycka att det, du får inte köna folk, och du får inte, jag menar, det är jättemärkligt också att vi går uttryckligen så ska pojkar, de ska bete sig som flickor och flickor ska bete sig som pojkar. Sen att de inte vill det, det skiter vi. Åtminstone om det är pojkar. Det är
väldigt konstigt. Och pojkarna verkar ju ha blivit väldigt drabbade negativt.
Pojkarna har ju blivit väldigt drabbade negativt.
Sämre skolresultat och...
Ja, inte bara, ja, och sen är det ju inte något helt nytt att pojkar har sämre skolresultat. Men man kan säga att i Sverige så är det här... Ja, alltså det, för det första ser vi det i hela västvärlden att pojkar får sämre skolresultat än flickor. Men skillnaden mellan pojkar och flickor är mycket större i Sverige än i många andra västländer. Och jag är ju övertygad om att det är flera olika, som det ofta är, flera olika orsaker till det. Den ena orsaken är den här systematiska motarbetandet av den biologiska mannen som börjar. Så att man men sen är hela pedagogiken...
Skuld by proxy på något vis.
Ja, men sen är hela pedagogiken är uppbyggd för att gynna. Sen tror jag inte att det är ingen konspiration det här, utan det är bara, det är återigen det här fina, man ska vara god. Så det är mycket analyserande, diskuterande och sådana här saker. Hela den moderna pedagogiken bygger på det. Väldigt mycket mindre av nu ska du kunna de här sidorna här, och du ska kunna vad heter huvudstaden i Polen och etc. Det är mycket mindre kunskap som är till förmån för att man då ska analysera saker. Och analysera kan ju vara superbra och jätteviktigt. Vad ska du med kunskap till om du inte kan analysera? Men man kan vända på det och säga, hur ska du kunna analysera om du inte har någon kunskap?
Där man behöver ju, tycker man, en viss kunskapsgrund innan man börjar analysera.
Exakt. Min son Arvid, som nu är 23, när han gick i högstadiet så fick de uppgifter. Och det här är ju ändå, vad blev det, det är 10 år sedan. Så det här pågick redan då. Men då fick de den här typen av uppgifter att de skulle analysera en massa saker, men de hade inget som helst krav på att kunna någonting om det de skulle analysera. Och så, det här är bara fortsatt. Och det gör ju att du får det, alltså man skulle kunna parafrasera Stefan Löfven och säga, det här är bara käbbel, eller citera. Ja. Det blir ju bara käbbel.
Ja. Och vad blev resultatet här hos dig då? Blev det hemundervisning eller vad?
Nej, det var ju faktiskt intressant. På hans eget initiativ så gjorde han ett år av gymnasiet i Tokyo. Och det förändrade honom totalt, kan jag säga. Därför då gick han från den här fria, och det har ju positiva sidor också, den här fria svenska barnuppfostran. Så var han ett år i Tokyo som var totalt diametralt motsatt, och när han kom tillbaka då insåg han att jag ska nog bruka lite allvar i skolan nu. Så nu läser han på läkarlinjen i Lund.
Ja, just det. Nej, men jag menar, det blir väl så att föräldrarna hemma får då spä på med sakkunskapen.
Men det är ju detta som, det här är ju en jämlikhetsfråga. Det här är egentligen en fråga som vänstern borde driva, tycker jag. Alltså den här fria skolan och käbbelskolan och identitetspolitiska skolan och där man ska tycka och moralisera. Och du ska helst inte mäta kunskap och så här. Vad var framgångsfaktorn för folkhemmet? Jo, det var ju folkbildning som borde vara en traditionell vänsterfråga. Vi ska faktiskt se till att det inte är stor skillnad mellan var du råkar vara uppväxt och vilken klass du kommer ifrån. För alla får samma sak i skolan. Det som händer idag är ju precis tvärtom. Det vill säga, de som har akademiker, föräldrar som är jätteengagerade, ja, de kan kompensera för det här.
Precis, ja.
Men det kan kanske inte alla göra. Så det här, och det är ju också det vi ser. Vi ser ju i områden där bildningen är lägre att ja, det är svårt att lyfta sig där. Mm. Det var det inte för 50 år sedan på samma sätt.
Men nu är frågan, varför just du skriver de här böckerna? Och varför just du lyfter frågorna? Under rubriken blir ju att du går hårt åt, med fog, åt det som kallas för det politiskt korrekta. Men varför har just du valt då?
Jag vet inte om jag valt det, om jag ska vara helt ärlig. Nu är det ju inte så att saker bara blir, utan jag har väl alltid varit engagerad. Och de saker jag skrev om i mina första böcker var jag säkert engagerad i långt innan dess. För det började med att jag skrev en debattartikel på Dagens Nyheters debattsida för 15 år sedan. Där jag konstaterade att ju tryggare vi har fått, och nu vill jag påstå att i de allra flesta fall, även om det är bomber och granater och sådana här saker som verkligen är allt annat än tryggt i dagens Sverige, så när det kommer till medelklassen så har vi fått allt tryggare, i åtminstone de allra flesta parametrar är det ju så. Men trots det, ju tryggare vi idag har fått det, desto osäkrare och otryggare kände sig väldigt många människor. Det här var ju någonting som jag noterat.
Mm.
Och så skrev jag den här debattartikeln, och då var det faktiskt det är fortfarande min förläggare, men hon jobbar på Norstedts då. Nu har hon eget förlag som har gett ut alla mina böcker då, Annika Blad, som hon ringde upp mig när hon jobbar på Norstedts och sa, det här ska du skriva en bok om, sa hon. Så käkade vi lunch för sig, sa du, skriv den här boken. Så gjorde jag det. Det tog 4 månader, jag jobbade heltid, så jag hade den där boken processad.
Ja. Det var bra. Men det brukar ju vara så att det skaver.
Mm. Ja, men det var något som skavde hos mig. Så, och det,
men varför skavde det hos dig?
Därför att jag jobbat med det jag har gjort. Så att jag såg ju väldigt tydligt vissa avarter, tror jag.
Du menar,
jag var ju vid tillfälle chef på psykakuten, och jag såg ju just det här fenomenet som jag sen utvecklade, ingen tar skit, såg jag ju redan innan. Att människor krävde rätt så mycket av livet. Och det är också en positiv, det är det man måste komma ihåg. Från början är det här positivt. Det här hade ju aldrig kunnat ske om vi inte levde i ett fantastiskt bra land. Där vi kan kräva så mycket. I de allra flesta samhällen kan man inte kräva så mycket. Då är det bara så att jag se till att gå till jobbet, så har du möjligen kan du möjligen överleva. Men så ser det inte ut här.
Ja, en del har ju teoretiserat om det där att man går ju inte till prästen idag.
Nej, det,
och det... Och så vidare med mer. Så att det var bara psykiatrin kvar som man kunde vända sig till när man hade sin livsångest.
Dels är det ju säkert så. Och då saknas ju någonting. Och det är också lite intressant. För det är ju senare, det är andra tänkare än jag som har formulerat mycket bättre. Det här att när kristendomen gick i graven, eller religionen gick i graven, så måste den ersättas med någonting annat. Därför att de här frågorna är existentiella, och då kommer man in på den nya moralismen, som ju är att du ska vara grön och du ska ha rätt värdegrund och du ska ha alla de här parametrarna som platsar jättebra med identitetspolitiken.
Men som stressar upp folk något enormt då? Så
ja, därför vi köper, jag menar att folk köper ju inte det här, inte mellan skål och vägg, de köper det därför att de måste köpa det.
Ja, varför måste de det då, kan man ju fråga sig.
Därför att alla andra köper det.
Ja.
Och det är ju så, då köper man det tills tillräckligt många inte gör det längre. Och då
ska vara
man
rätt vid middagsbordet då, eller vad?
Ja, vid middagsbordet kan de nog säga vad de lite andra saker, men så när de kommer till jobbet så, ja, men det är ju lite sån här angiveri. Stil. Vi har ju den här...
Menar du det på allvar?
Nej, men det vet jag inte. Jag är ju lite jag är rätt bedrövad här över den här sista vändan nu som nyligen med Alexander Bard, som faktiskt sitter i en timme och ifrågasätter den här Gustav Kasselstrand från, vad heter de, AFF, Alternativ för Sverige.
Mm.
Och har en debatt med honom där han absolut inte håller med Gustav Kasselstrand. De är helt oense under hela debatten.
Ett civiliserat samtal dock.
Men ett civiliserat samtal. Och vad leder det här till? Jo, det leder till att företrädaren för den största svenska liberala tidskriften, som man tycker borde värna yttrandefrihet och viktiga sådana parametrar, väldigt tydligt sen hävdar Johan Kroneman på samma tidning att det hade inte alls med Alexander Bard att göra, men det är svårt att tolka annat sätt än att Peter Wolodarski skulle vilja att Alexander Bard helt blev deplattformerad från TV4. Det är ju det han uttryckligen säger.
Ja, och det har ju inte med varandra att göra heller. Han skulle väl vara med på nöjes...
Ja, och det var ju som Thomas Gyr uttryckte ganska klokt. Så var på Volodarski när han skulle... Har han försökt deplattformera Sven Wolter som då har en stalinistisk ja, uppfattning. Precis. Som man dessutom har. Alexander Bard är ju inte ens högerextrem. Utan han ifrågasätter. Han är extrem på många sätt. Men han är inte per definition. Han definierar sig själv som marxist. Ja, sen kan man ju ifrågasätta om han är det. Men det är ju det är sorgligt att se det debattklimat som då har kommit att bli av det här. Och det är klart att då är man ju livrädd. Jag kan säga, jag är rätt så lyckligt. Lotta, du frågade varför just jag? Ja, jag har en jättebra chef. Jag uttalade mig om MeToo-rörelsen och lite saker. Då ramlade ju in mejl till min chef och min chefs chef om att de borde ge mig sparken. Mm. Men de tar ju rätt så lätt på det där. Men hade jag inte haft den plattformen i mitt ordinarie jobb så tror jag att jag har stor respekt för att folk inte vågar säga precis vad som helst. Och jag passar mig också. Det kan man inte tro, men det är klart det är så att jag vet att det är så lätt att misstolka vad man säger.
Men du var väl med, lät intervjuas, var det av Palestra eller vad de heter?
Ja, men det var ju samma gäng som hade den här debatten med ja, och där jag...
Du sa väl inget konstigt där?
Jag sa absolut inget konstigt överhuvudtaget, men då blev jag ju uppmärksammad av Expo som skulle då deplattformera mig. Och jag kan ju säga så här, jag svarade ju då att jag hade ingen aning om vem Jonas Nilsson är för det första. Och Jonas Nilsson, ja det är inte så lätt, och du kan väl googla. Och för det andra så är det så att egentligen så är det så här, jag har inget problem. Så jag menar, guilt by association, varför ska jag bli associerad? Om du intervjuar mig till exempel, så det innebär inte att vi har samma uppfattning om allting, förutsätter jag. Och det är ju samma sak med dem. Men sen blev jag ju rätt irriterad därför att de hade inte varit särskilt tydliga med vilka de var, och därför svarade jag också där, jag vill inte vara med i det här eftersom jag faktiskt inte visste vilka de var, och de har inte varit tydliga med det, men det var därför.
Men jag har sett dokumentären jag tyckte inte det var något konstigt.
Nej, men jag vet ju vad jag säger, och de har inte förinklat det på något sätt, så det är inget konstigt. Så sen kan jag ju tycka att man ska ju vara lite tydlig med vem man... Men det är klart att jag menar så sent som jag la ut en tweet häromdagen, och då fick jag, det är den där vitmaktsnubben kallar de mig då.
så. Men vilka är då det här som mejlar och säger?
Ja, men den här som la ut den där tweeten hade väl 200 följare eller hälften var väl hans hundar.
Men de här som mejlar din chef och säger?
Ja, det är random människor, och det är personer som har en uppenbarligen konstigt förhållningssätt till yttrandefriheten. Men sen är jag är den första att tycka att visst, yttrandefrihet innebär inte att det inte får konsekvenser vad man säger. Det måste du få. Men att konsekvensen skulle vara som i Alexander Bard, eller för den delen när det gäller de här mejlen angående mig. Jag menar, jag har inte sagt några konstiga saker överhuvudtaget. Men det är ju jätteintressant. Håller jag ett föredrag, den vanligaste, då är det alltid så att han är så kontroversiell. Han är så provokativ och han är så kontroversiell. Och de flesta som kommer fram efter oss säger, men du säger ju bara självklarheter.
No.
Jag säger bara självklarheter. Och hur självklarheter å ena sidan kan vara självklarheter och å andra sidan vara kontroversiellt och provocerande, det är ju ytterst märkvärdigt för mig. För jag tycker ju själv att jag bara säger självklarheter. Jag vill inte påstå att jag är någon stor tänkare som kommer på fantastiskt nydanande saker. Utan jag säger saker som det här är common sense.
Men det verkar pågå en maktkamp om idéer. Och det här verkar ju då vara ett av sätten att försöka skaffa sig makt. Genom att försöka... Ja.
Ja, men det är ju en utfyllningsstrategi. Och så emotionella argument hela tiden. Som när jag skrev en debattartikel om genusdagis, så kommer det någon riksdagsman från Centerpartiet. Och det finns inte ett enda sakargument mot vad jag har skrivit. Inte ett. Alltså det är en text på en vanlig debattartikel. Det finns inte ett enda. Det är bara att jag är en hemsk människa och säkert lite fascist och vad jag nu är. Men det är inte ett enda sakargument. Och jag har, det är ju nu, det är två år sedan jag skrev den här boken. Ett och ett halvt år sedan jag skrev boken. Den kommer ut i pocket nu förresten. Och jag har fortfarande fått det. Jag fick ett sakargument faktiskt av en herre som skrev på Facebook till mig. Men den, han hade försökt få den publicerad i Expressen, den här som han skickade till mig. Men då hade de av utrymmesskäl inte tagit med den. Mm-hmm. Och då tar de in Unni Drugge som svamlar någon känslomässigt om att jag är hemsk vit cisman. Utan ett enda argument. Men den här killen som faktiskt hade ett bra argument, han hade ju argumentet att, och nu är det i och för sig argument, jag här har ju aldrig hävdat att kulturen är ointressant eller oväsentlig. Det enda jag hävdar är att man måste ta biologin i beaktande. Och där kan vi och vet väldigt mycket om biologi, så det är det som är problemet med genusteori, att de flesta, sen finns det ju en och enstaka genusteoretiska avhandlingar där man beaktar biologi. Det har inga synpunkter på alls. Men majoriteten av de citerade avhandlingar eller mest citerade artiklar om genus som har kommit ut, det skriver jag också i stora könsexperiment, där nämner man inte biologi överhuvudtaget. Och då menar jag, då kan du inte dra någon slutsats överhuvudtaget.
Det har ju fått kritik för att vara ovetenskapligt. Nu har inte jag läst så många avhandlingar, men en del har jag läst och
jag ser det ju som...
Mycket utgår ju från personliga reflektioner av det jag har läst. Alltså det finns inga empiriska studier i de avhandlingar som jag tittar på. Men jag kan inte säga...
Nej, men det här är ju inte något unikt. Det finns ju andra ämnesområden. Inom mitt gebit så hade vi ju psykoanalysen under väldigt lång tid som var precis på samma sätt. Så det här är inget nytt. Men tyvärr är det i humaniora och så, vad säger man, samhällsvetenskapliga institutioner, så tenderar man emellanåt och hemfaller åt det som Popper kallar för ovetenskap. Det vill säga icke-falsifierbara utsagor.
Nej, så är det ju med Freud.
Ja, Freud är ju helt icke-falsifierbart. Ja. Och det är ju de här sakerna också.
Om du har haft en bra uppväxt, då får du problem. Om du har haft en dålig uppväxt, då får du problem.
Ja, och är det så att man ifrågasätter, så beror det på din egen uppväxt, att du inte fattar det här, etc. Alltså, det är helt ovetenskapligt. Så det här är ju inget nytt och icke desto mindre bekymmersamt om det här då. Jag menar, jag har ingenting, och jag har ju varit tydlig med det, jag har inget emot att man... som ett tankeexperiment tänker sig, ja men det finns en jätte, jag tror jag citerar det någonstans eller tar det som exempel, det finns en ganska rolig tv-serie från någon, jag vet inte hur gammal den är nu, med Felix Herngren, där han växer upp i en värld där alla är homosexuella och han själv är då heterosexuell, och så ska han då komma ut som heterosexuell. Och så här. Det är ju roligt tankeexperiment, och det säger en hel del om hur svårt det här har varit för människor med homosexuella till exempel, hur svårt det här är.
Oh ja.
Men därifrån till att, och det är återigen den här blodtrycksgrejen. Ja, vi ser att här finns det problem, och det har funnits enorma problem. Det här var ju sjukdomsförklarat, om vi säger homosexualitet, fram till 1979 i Sverige, och varit olagligt och i många länder i världen, som man inte går på. Utan man går på att folk sitter och har manspread och sådana grejer. Man går inte på att man stenar homosexuella till döds i Iran eller Uganda eller så här. Det vågar man inte, för då är det kulturell...
För mig som lekman framstår ändå en del av diskussionen om det här som projiceringar. Att man säger att man tillhör en utsatt grupp och det är stora problem med och så vidare. Men jag kan också tänka mig att det måste ju vara stora problem att inte tillhöra majoriteten då, om man till exempel är transsexuell eller så. Det kanske inte är så roligt att vakna på morgonen och tillhöra en grupp som är väldigt sällsynt.
Jo, men så är det ju. Så, jag menar, det är självklart.
Det är inte säkert att det är omgivningens fel.
Det är inte omgivningens fel. Det är som nu, folk kräver att du ska HBTQ-certifiera arbetsplatser så att jag inte råkar säga han till någon som blir kallad hon. Men det är så livet ser ut. Jag menar, folk stavar mitt efternamn fel också. Jag kan inte bli särskilt förolämpad, men nu kommer folk säkert bli jätteförbannade för att jag säger det. Men det är inte så att man äger de här frågorna. Va? Den typen av rättigheter är ett spel som vi aldrig kan vinna. Därför att till slut, det här spelet kommer leda till mer och mer krav. Det är det man ser till exempel i Kanada med Jordan B. Peterson och den här Bill C-16. Där, till slut, så hur ska jag kunna veta vad du vill bli kallad? Och så skulle det vara olagligt som i Kanada att jag råkar kalla det fel. Det blir helt orimligt. Jag kanske vill bli kallad delfin. Du får inte kalla mig för han, du får kalla mig delfinen. Ja, men det blir helt orimligt. Däremot, det är inte samma sak som att jag inte respekterar en transperson. Det är nog helt annat. Det kan jag absolut göra.
Det blir sådana symbolfrågor.
Ja, det är bara en symbolfråga. Mm. Och alla de här sakerna tenderar att bli symbolfrågor. Att du är en elak människa, du är inte god, du är en hemsk person som... Ja, förmodligen slår du dina barn också.
Jag brukar säga till mina barn, du ska inte bry dig om vad folk säger. Du ska bry dig om vad folk gör.
Ja, jag brukar säga till mina barn, och det tror jag hade varit väldigt bra, att säga så här, att du kan inte mobba någon som inte låter sig bli mobbad. Det är vaccination mot det här. Du kan slå någon, men du, jag menar, om jag håller på att reta dig och du bara säger, jaha. Hur ska jag komma åt det? Det går inte. Mm. Så det är en lärdom för framtiden. Att ja, var inte så förbannat.
Jordan B. Peterson har ett intressant kapitel om det i sin 12 Rules
for Life. Ja, det har han faktiskt.
Ja. Om mobbing, välvillig mobbing på arbetsplatsen kallar han väl.
Ja, det var ett tag sedan jag läste boken. Ja.
Nej, vi kanske lämnar den frågan, för jag har en annan sak jag skulle vilja prata med dig om. På tal om det här med diagnoser och vad det nu är för någonting. Jag tänker på din bransch. Du är ändå psykiater och du har varit och är aktiv med patienter. Vad är det som har hänt? För en lekman framstår det som att vi överdiagnostiserar och vi överförskriver må-bra-preparat.
Mm, det gör vi
och
absolut.
De här benzodiazepinerna verkar ju vara en giftspruta rätt in i samhällskroppen. Jag vet inte hur många dygnsdoser som skrivs ut.
Ja, benzodiazepiner är ett gammalt problem med benzodiazepiner i sig. Det skulle jag nog säga att man kanske har blivit lite mer mindre frikostig faktiskt, även om det fortsatt skrivs ut väldigt mycket benzodiazepiner. Men när det kommer till diagnoser så är det alldeles uppenbart att med det jag sa inledningsvis så är det nog så att vi ser en rejäl ökning av depression och ångestsyndrom, men en del av den enorma ökning vi ser är ju också en kraftig överdiagnostisering, det vill säga att man får den här diagnosen som är idag en symptomdiagnos, det vill säga du presenterar ett visst antal symptom och så har du ett visst antal av dem, så säger man att du har en depression till exempel. Men
jag såg en föreläsning om det här och det blev till slut vansinnigt förvirrad över alla varianter. Och...
Mm. Men det här, alltså man bör betänka att om man går 50-60 år tillbaka i tiden så var ju de här tillstånden kraftigt underdiagnostiserade. Så är återigen den här att okej, det är inte bra med lågt blodtryck, men man har försökt lösa det med att ge högt blodtryck.
Men vad är det med din bransch då? Vad har ni hållit på med? Kan du vara självkritisk där och säga? Vi har många diagnoser. Vi har för mycket förskrivningar.
Ja, jag är jättesjälvkritisk till men det som händer är att jag tror inte psykiatrin var beredd på det enorma tryck av personer som ställt sin egen diagnos. Och den lättaste utvägen är bara att säga ja. Och sen vet man hela antidepressiva läkemedel. Det är ju inte som benzodiazepiner, trots att det var någon doktor här som påstod det. Det uppfyller inga kriterier på att vara beroendeframkallande eller någonting sånt här. Däremot så skriver vi ut det helt i onödan till folk som därmed riskerar att få biverkningar och det har inte någon effekt. Och så här.
Med detta sagt, nu vill jag ju understryka att det självklart finns det folk som har är djupt deprimerade och behöver hjälp.
Alltså det man ska komma ihåg, och jag tror det är också det man har dragits med i, när man ökade förskrivningen av antidepressiva drastiskt på 1990-talet så minskade också självmordsfrekvensen från 2200 fall per år i Sverige till 1500, eller det var nog ner och vände under 1400 under en period. Så alltså man har ju Med hjälp av en extrem överförskrivning så räddar vi 700 liv per år i Sverige. Vilket är ju fantastiskt. Men det, man hade önskat som psykiater att vi var lite bättre på att särskilja. Ja, men de här behöver faktiskt inte det. Vi räddar inget liv på att ge till den här personen.
Nej, just det.
Att man var duktigare på det. Men man bör komma ihåg att vi faktiskt räddar liv med de här substanserna.
Och den andra analysen vore ju då att det är något konstigt med det här samhället. Där folk vantrivs i.
Det är ju, och det är ju det jag skriver, så att det ena handlar om överförskrivning och överdiagnostik, men det andra handlar om framförallt det som talar mot att det bara är det. Det är ju att framförallt vilken grupp är det som har ökat när det kommer till illa befinnande, jo, det är den unga generationen. Den generation som har haft det överlägset bäst är ju den generation som har sämst. Och där tror jag, för att återgå till Jonathan Haidt och även min i Trygghets narkomanernas land, det här handlar om att vi har en hel generation som inte är förberedd för vuxenlivet och de vedermöder som det innebär att vara vuxen människa.
Det är, ja, det är den här paradoxala baklänges. Ju bättre du har, desto sämre mår du, eller vad?
Ja.
Du behöver tuggmotstånd i livet kanske.
Ja, och där är återigen Haidt som formulerade det väldigt snyggt, att det, precis som det är så, det finns ett fönster för när du kan lära dig prata. Om du inte utsätts för språklig kommunikation mellan sig före 5 års ålder, så kommer du aldrig lära dig prata. Och på samma sätt menar han, och det menar jag också då, om du inte lär dig det sociala spelet i ett visst fönster, du kan inte lära dig det sociala spelet om du värderar tillvaron tills du är 12-13 och sen ska du plötsligt lära dig det sociala spelet när du är 12. Det blir extremt svårt jämfört med att du börjar med det sociala spelet när du är 5-6 år och så fram till 12. Och det innebär alltifrån att du får gå själv till att vuxna inte ska lägga sig i när barnen bråkar. Vi har en hel kultur här där barn får inte bråka med varandra. Utan då ska vi komma in som någon sorts poliser och reda upp alla interna gräl i skolan och så. Och du är taskig mot den här och bla bla bla. De allra flesta sådana, det finns ju situationer där vuxna måste gå in. Och även gick in för 50 år sedan. Men de flesta av de här situationerna lämnar det i fred. De löser det. Och de lär sig av det. Så det innebär inte att jag förordar att man bara ska ha fri mobbing och sådana här grejer. Folk vantolkar ju allting man säger. Det, så det är tydligt att säga det.
Men vissa av de här, vad ska man säga, lite retas, lite lagom, betraktar jag ju ofta som någon slags initiationsriter. Åtminstone i den manliga världen, jag vet inte. Men
ja, det är precis likadant till den kvinnliga världen. De retas på sig. Så det är ingen påtag, det är säkert könsskillnad, nu har jag inte, kan jag inte studier på det, men det är säkert könsskillnad i hur man gör, men inte att det görs.
Jag fick en minne från när jag kom med min första moppe, hur de retar mig.
Ja. Jo, men det, jag blir ju retad, men nu, jag är ju uppvuxen med fem syskon. Alltså det är ju en fördel med att vara uppvuxen i en lite större syskonskara. Det är ju att man blir retad från barnsben. Ständigt. Och så lär man sig hantera
det. Sen var ju det där avklarat på något sätt. Och sen fick man då bli en i hoppegänget
Så är det.
Men det är klart, om det hade stått en vuxen där och sagt, ni får inte säga sådana saker till Pelle.
Och det är det som händer idag. Det är det man gör hela tiden.
Då tar man ju bort det här momentet då. Det är klart att det där hade vi kunnat utvecklas till att jag sprang med svansen mellan benen hem till mamma och sa, de retar mig. Och då, det är väl då kanske det förvandlas till. Ja, det är svåra saker där, men det är
jättesvårt.
Det är ett socialt spel som vi intervenerar i, och det är väl det du menar.
Ja, och det som jag försöker göra, det är att ta de här frågorna där det är ju så lätt som vuxen att alltid ta parti för den svage inom situationen. Man alltid, i det här fallet till exempel, men alltid anta någon sorts godhetssignalerande position. Jag är en sån fin människa för jag gör så här. Men det kanske inte är bäst för barnen att man lägger sig i varje bråk. Det kanske inte är bäst för barnen att man säkrar deras tillvaro till varje pris eller att man ger dem allting de pekar på etc. De här sakerna är inte alltid bäst för den yngre, utan det här är ju någonting som man, för att återigen komma tillbaka till Douglas Murray, det här visste man ju för 50 år sedan. Mm. Idag så agerar vi som att vi inte vet det. Och det är konstigt tycker jag.
Mm. Vad blir nästa bok då?
Ja, jag...
Tors du ger dig in i invandringsdebatten?
Men det är inte riktigt. Jag tycker ju det är viktigt att... nu ska jag faktiskt göra lite... Jag har ett forskningsprojekt som jag håller på med om ADHD och Asperger. Men det kanske inte blir någon populärvetenskaplig bok om det. Men det håller jag på med för tillfället. Sen har jag... Ja, jag har ju ett litet projekt tillsammans med Juri Lederman som är teaterregissör och teaterlärare. Har en liten teater här på Gästrikegatan i Stockholm. Han och jag har nu plan på att vi ska skriva om Molières Tartuffe till en modern variant. Att Tartuffe symboliserar, han symboliserar ju kyrkans man eller kyrkan och moralistisk, och sen är han en superhycklare, och att vi då istället ska ha den moderna värdegrunden, att Tartuffe, så han ska då symbolisera det och hur man då svär i den moderna värdegrundskyrkan och så. Han förleder organ då som är naivt lättlurad. Så det är en plan vi faktiskt diskuterar och göra. Så jag tänkte vi ska sätta upp den på Studio Lederman sen.
Ja, just det. Varning för värdegrund.
Varning för värdegrund. Tack så mycket för att jag fick vara med i din
kanal. Ja, jag också ska tacka.